Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna med Shirin, podden där jag ringer upp spännande människor. Vi pratar om livet, träning och hälsa. Idag ringer jag upp Micke Gunnarsson, en av kanske Sveriges mest eftertraktade föreläsare. Han poddar, är engagerad i barn och ungdomar på många olika sätt. Han lyfter mammor som behöver lite extra tid för sig själva, driver bolag tillsammans med sin fru och en massa annat. Det blir snack om psykisk ohälsa, om zumba, hur man kan hitta verktyg i sin vardag för att göra den mer behaglig. Mickes morgonrutiner som man kallas för sitt spa. Om att vilja bli rockstjärna, stå på scenen. Och om hur han träffade sin fru Jenny på ett disco i skogen i Ronneby. Om kraschen för över 10 år sedan när han inte ens kom upp ur sängen. Om missbruket och hur han blev den han är idag. Micke är insiktsfull och framförallt kärleksfull. Och kärlek är just hans främsta verktyg i allt han gör. Ja, det blev en del snack om snoppar också, men då dog batterierna. Du kommer få en presentation, så du kan egentligen bara luta dig tillbaka.
Då gör jag det.
Micke Gunnarsson, du är trebarnspappa, gift med Jenny och bor i Blekinge, eller närmare bestämt Ronneby faktiskt. Du jobbar som föreläsare, författare och är enormt engagerad i barn, ledarskap, att lyfta och stötta mammor. Du livepoddar och på många andra sätt sprider din kunskap och ditt budskap. Det vill säga att injicera kärlek i allt. Du är en av Sveriges mest eftertraktade föreläsare och föreläser nästan hälften av årets alla dagar. Du är utbildad barnskötare, har jobbat som lärare och har många års erfarenhet inom den digitala världen både mot skola och företag. 2018 fick du ta emot priset Guldeken i kategorin mänsklig hållbarhet och blev utsedd till årets föreläsare topp. Sedan 2012 driver du plattformen Barnatro AB tillsammans med din fru Jenny som vi ska prata om mer sen. Vi kommer också prata om din krasch för lite över 10 år sedan när du inte kom ur sängen. Hur du tog dig upp rent fysiskt men framförallt mentalt. Så varmt, varmt välkommen till podden Träna med Shirin.
Tack. Det är alltid lika spännande att höra när folk pratar om en. Det är så här liksom... Pratar de om mig?
Ja, vad trevligt.
Fint, fint. Tack så hemskt mycket för en fin introduktion.
Mm. Ja, tack själv. Vad roligt att vi fick till en dejt, tänker jag. Mm. Och det känns ju, vi har faktiskt aldrig träffats live, du och jag. Jag sitter ju i Stockholm och du sitter hemma i Ronneby, tror jag. Jag vet att du bor i Ronneby, men jag visste inte om du var där idag. Men det känns ju som vi har träffats. Våra vägar har ju korsats via ett annat jobb som jag har när jag inte sitter och poddar. Så jag tror ju att varje litet möte, stort eller litet, sker av en anledning. Därför är det så otroligt roligt att ha dig här.
Mm. Och jag håller med dig till 100%. Det finns en mening att du och jag sitter här. Visst är det häftigt?
Ja, men alltså, det är så fantastiskt.
Ja, det.
Och ett litet sidospår bara vad det gäller Ronneby, så det vet ju du. Men jag har ju en lite speciell kärlek till Ronneby. Jag gick ju på tennisläger där varje sommar när jag var liten. Mm. Så det ligger, och jag har inte varit där sedan jag var liten.
Jag vet inte, får man fråga gammal du är? Det får man, eller?
Ja, jag blir 50 om en månad.
Ja, men då är du ett år eller två år.
Jag är 71.
Det är möjligt att jag har gått och smygtittat på dig då. I min tonår kanske du var en av de brudarna man, du vet, den här tennis,
när stockholmarna kom ner och hade tennisläger,
ju de här andra människorna till Ronneby, så då hängde vi ofta på brunnsbadet så man tittade på er och så det är möjligt, jag kanske hade en crush utan att du vet om det, utan att ens jag vet.
Och jag, utan att du vet om det också. Nu, Micke, innan vi började spela in så frågade jag hur du mår idag. Jag ställer frågan igen. Hur mår du idag?
Ja, men alltså, jag tänker svara som jag gjorde innan. Att jag mår som jag förtjänar och idag mår jag fruktansvärt bra. Och varför jag säger att jag förtjänar det är för att jag återigen idag tycker att jag har gjort rätt saker. Mot mig själv, mot min kropp, mot mitt sinne och mot min uppkoppling till livet. Jag har gjort min läxa idag, jag kan inte göra något annat än det jag gör. Så jag har fortsatt att vara sann idag och då mår jag rätt bra som det är nu.
Mm. Vad härligt.
Den du.
Sådär, då var intervjun klar.
Nej, men det är en viktig grej alltså, att för mig att jag... har kommit till insikt i mitt liv att jag faktiskt har lite med mitt egna mående att göra. Att jag inte är offer för omständigheterna eller att tro att det beror på väder och vind och vad andra tycker och tänker, utan jag är högst ansvarig själv för mitt mående. Mycket mer i den utsträckning jag trodde innan i alla fall.
Mm. Vet du, Micke, jag har så fantastiskt mycket frågor jag skulle vilja ställa till dig. Och jag tänker att vi försöker börja någonstans. Vi börjar på Eringsboda brunn, på diskot. Ja, det... Vad hände på dansgolvet?
Ja, om du hade varit där...
Mm. Kan du liksom förklara hur du såg ut? Så hur gammal var du då?
Okej. Jag var 19, tror jag. Jo, det var jag, vet jag, för att jag var alldeles för stor för att vara på Eringsboda brunn. Detta var ju ett disco i skogen, för typ 16-åringar uppåt. Mm. Men när man började bli 18-19, då var man inte där. Man hängde inte där, för då var man för stor. Man hade ju för fan körkort. Mm. Okej, men om vi spolar tillbaka bandet 3-4 timmar innan den kvällen, så låg jag i ett bad hemma. Jag bodde hemma och så ringde en telefon. Och på den tiden var det ju så att, du vet, det ringde i hall. Det var inte så att man hade en telefon var, utan min pappa knackade på dörren och sa: Micke, är det telefon till dig? Och jag bara: vem är det? Så här, och så sa han: jag vet inte, det är någon som heter Jenny. Och då bara gick jag in i sån här cool mode. Så jag bara: men säg till att jag ringer upp sen. Okej, säger pappa. Sen flög jag upp i badet, torkade mig, sprang ut, halkade nästan på jävla badrumsgolvet. Och så ringde jag Jenny så här lite lätt cool, bara: det var Micke här. Och då säger hon så här till mig: du ska inte till Eringsboda brunn ikväll. Och då var jag fortfarande den här kaxig killen, så jag bara: Eringsboda brunn,
lägg av, fan,
men lägg av liksom, jag är så gammal. Och hon bara: nej, det var kul, vi ska dit igen, ett gäng i alla fall, för hon var ju 2 år yngre med. Efter jag lagt på luren där, så direkt bara flyg upp luren igen. Jag ringer min bästa kompis Fidde, som fortfarande är min bästa kompis, och säger till honom bara: du, vi ska till Boda, som man då kallar det. Och han bara: va? Vi ska fan inte till Boda. Jo, vi ska till Boda och du ska köra. Och det, för det är en tjej där, och jag, du måste bara fixa detta. Och bästa polare, de säger bara: det är självklart, vi åker till Boda. Så dit åker jag, och sen tittar jag på Jenny. Eller direkt när jag kom dit så gav hon mig en kram, och då blev jag jättenervös. Och sen såg jag inte henne mer på kvällen. Jag smög på henne, lyssnade på Me of Loves som var där live. Och sista dansen, då gick vi som så här katter runt, gröt vad det heter. Och till slut så bjöd hon upp mig sista dansen. Och du, Syren, jag skakade som ett asplöv. Hon fick nästan hålla i mig för att jag inte skulle skaka iväg. Och sen tror jag vi någonstans så pussade hon mig och jag pussade henne. Och där började resan på ett fram till nu 30-årigt förhållande.
Oh my
God. Det var väl ett kort och härligt svar, Syren. Men jag
det var ju det jag ville ha.
Vilken fint.
Men man ska också veta. Det låter som lite början på alla mina härliga feel good kärleksfilmer faktiskt.
Fast man ska ju också veta att jag brukar skoja ibland, så hade hon viskat i mitt öra då att: du, grabben, bara så du vet, jag kommer vara din tjej i 30 år. Då hade jag nog sprungit därifrån. Så jag hade liksom, för det hade blivit skiträdd, vadå, 30 år. Men man tar en dag i taget, och på den vägen är det.
Bra inledning på ett skönt samtal, tycker jag.
Fin fråga. Tack för frågan.
Du är utbildad barnskötare i botten och började jobba på förskola. Och vad jag har förstått, så ditt starka intresse för barn kommer från din mamma som också jobbade med barn. Stämmer det?
Ja, verkligen. Vilken research du har gjort. Ja, min mamma var en hjälte när det kom till barn. Hon var dagbarnvårdare, och så att jag har alltid haft massa ungar runt omkring mig hela tiden. Och jag verkligen älskat det. Jag till och med bad mamma liksom att hon skulle väcka mig en timme tidigare på morgonen när vi hade barn som kom tidigt, bara för att jag ville vara uppe med dem. Liksom. Så att det har alltid legat mig varmt om hjärtat.
Men det där var, även om det där var varmt om hjärtat, så hade du nog lite, du hade ju en massa andra drömmar. Du var rockstjärna, var uppe på scenen och skådis, och du älskade scenen. Vad hände där? Den där coola Micke som låg i badet, men som ändå var den där mjukisen som ville gulla med barn, men som ändå bara spelade gitarr och ville stå på scenen. Hur gick tankarna där?
Ja, men till saken hör ju faktiskt att där, när det samtalet kom till Eringsboda brunn, alltså när Jenny ringde mig, då var det ju faktiskt att jag jobbade på en teater. Jag hade hade tidigare då precis jobbat på förskola, jag hade gått barnskötutbildningen, hela grejen var liksom utstakad. Men när jag kom till förskola och hade jobbat där ett tag och så kände jag att nja, det kanske inte är riktigt den här formen som jag vill jobba med barn, utan det finns nog andra sätt framöver. Och sen slet den här grejen i mig att jag ville teater, stå på scen. Jag vet också att jag var väldigt... Det har jag fattat nu liksom senare då, att jag var väldigt intresserad av livsfrågor, större frågor, men också det här sceniska och sådär. Så att jag började ju faktiskt jobba, eller jag gick en utbildning och sen började jag jobba kan man säga på teatern då. Så jag var där och det var där jag träffade Jenny. Så där började jag få den dosen liksom utav ja, men att stå lite i centrum då och möta folk därifrån.
Men visste du då att det är klart att du inte visste, det var en dum fråga, men hade du någon aning om att du skulle liksom ha det här stora engagemanget i människor som du har nu? För det är liksom det som hela ditt varande går ut på nu.
Det är det faktiskt. Och det var en jädra bra fråga. Alltså, jag hade ju ingen aning om att jag skulle fortsätta liksom, vad ska jag säga, senare och komma tillbaka på scenen och jobba som jag gör idag. Jag tror faktiskt att jag alltid har känt mig otroligt nära människor. Alltså jag har alltid älskat människor. Alltså, verkligen. Samtidigt som jag kan se mig själv som en ganska social ensamvarg. Att jag gillar också mitt egna inre space, min egna möjlighet att skapa utifrån mina egna tankar. Men jag gillar också interaktionen med andra människor. Det finns de där båda sidorna. Men att jag alltid haft en kärlek till mänskligheten, livet och större frågor, så här, det har jag nog alltid haft faktiskt. Men så tog jag en liten omväg. Du vet, sen när man skulle göra karriär och familj och småbarn och när egot började växa till sig och man skulle bli något och allt det där, då fick livet mindre och mindre plats liksom, på något sätt. Då var det något annat som tog över. Så jag kan nästan känna att jag tog en liten omväg eller vad vi ska kalla det där. Det blev några år. Några års utsvängning i diket. Fast det var ett viktigt dike det med. Men...
Ja, för allt hände av en anledning.
Ja, jag menar det. Alltså, jag ångrar ingenting i mitt liv. Alltså, jag skulle inte vilja ändra en enda grej, en enda sekund på det som har hänt i mitt liv. Inte en sekund. Jag skulle inte vilja ändra någon annan heller.
Nej.
Ingen annan. Nej.
Det brukar ju oftast vara ganska svårt. Det receptet är ju beprövat, väldigt dåligt resultat. Att ändra andra.
Ja. Men att vara grunt och vara bitter på saker som har hänt eller sina föräldrar eller vad fan det kan vara. Så, nej, förlåt allt och alla hela tiden så gör du dig själv fri och då får du mycket mer energi till livet. Det är jätteviktigt för mig. Sen behöver det inte vara lätt. Det kan behöva sin process, men det har i alla fall varit en viktig resa för mig.
Den resan vill jag höra, men vi sätter den lite på hold. För sen började du utbilda dig inom ledarskap. Du har varit en lång slalomresa inom lite olika kategorier. Men någonstans så känns det ändå som att det har funnits en röd tråd. Fastän att du har velat vara både rockstjärna och jobba med ledarskap och barn. Och nu dit du är idag. Vad det här drivet inom ledarskap? Berätta.
Men alltså jag måste bara säga, jag tror min drivkraft när jag hör det så här är egentligen att ha kul. Jag har aldrig haft en plan, jag har aldrig haft en idé att jag ska bli något. Jag har aldrig försökt liksom naila mig fast någonstans, utan jag har varit ganska rörlig. Och jag tror faktiskt att lusten också till viss del har drivit mig. Det har varit en period där det var mycket ego, men det har också varit lusten. Att jag höll på med teater, sen så lade jag ner, eller jag gjorde lumpen, när jag kom tillbaka där så lade jag ner. Jag och en kompis började liksom, vi sa, vad ska vi göra nu, för hon jobbade på teater med. Och av någon händelse så fanns det liksom en annons ute om en utbildning, en ledarskapsutbildning som något som heter Kaospiloterna i Danmark hade format och gjort en vad ska jag säga, en variant i Sverige. Tillsammans med en stiftelse. Och jag vet när jag gick på, vi var mitt uppe i en nyårsrevy, vi höll på med teater. Och så bara så vi drar ner på informationsträffen. Så liksom. Och då samlades massa människor där. Och efter den så kan jag lova dig att 95% av alla de som satt och lyssnade på genomgången om den här utbildningen sa, vad är detta för skit? Det var det mest flummiga, de fattade ingenting. Medan jag och min kompis sa, detta måste vi gå. Detta är helt rätt liksom. Där det handlar om det inre ledarskapet, att ta liksom idéer till verklighet, samhällsengagemang, sociala projekt. Så där gick jag. Jag gick den utbildningen ett år och sen var det, och sen jobbade jag vidare med det. Liksom. Jag började fatta, jag sa nästan efter den utbildningen att jag ska försöka bara jobba och skapa saker som jag själv vill och som jag själv älskar. Liksom. Det kan låta naivt, men jag kände att jag hade börjat få verktyg, både inre verktyg men också yttre på hur man faktiskt kan ta idéer till verklighet. Och där började egentligen min entreprenörsresa runt 95-96 med att börja skapa massa roliga saker. Men man kan se det idag att det fanns fortfarande en ganska oläkt Micke i grunden som gjorde att egot också var ganska stort på den här resan. Egot behövde leka av sig ett tag. Va? Men jag har alltid haft den skapargrejen med mig fram till nu liksom när jag sitter med dig.
Mm. Alltså det är så härligt när jag läser det. Jag följer dig på Instagram, Micke Gunnarsson. Mm. Och nu när vi pratar och vi har pratat tid förut. Alltså det känns ju så. Det känns verkligen som att du pratar och lever från hjärtat. Alltså om du skulle beskriva dig själv. Hur skulle du beskriva dig själv? Om någon säger så här: hej, det här är Micke Gunnarsson, min vän. Han är...
Alltså detta är den jobbigaste frågan.
Nu kliar han sig och blundar och skruvar på sig.
Ja, men jag kan ta den enkla grejen är ju att dra någon sån här liksom, ja, men som du gjorde lite i början, att han är föreläsare, författare, entreprenör. Alltså då så är vi nöjda med det och så kan man få plats med det på ett visitkort och så tror vi att vi är det. Och det, ibland måste man spela det spelet. Ibland måste jag ta på mig en mask för att jag underlättar för människor. Men om du verkligen vill ha det sannaste svaret, så skulle jag vilja säga att jag försöker vara så lite som möjligt. Mm. Att jag försöker snarare vara ett verktyg för livet att få arbeta utifrån. Och där jag står själv så lite i vägen som möjligt. Utan låta livet och kärleken använda mig som verktyg. Och så lyder jag order och så samarbetar vi fint ihop. Så att jag vill egentligen se mig inte som att jag är någonting. Alltså jag har ju till och med kommit så långt. Jag har ju till och med ett armband, Kirin, där det står tro inte att du är något. Det står på mitt tro inte att du är något, står där ingraverat. För att jag vill
påminna mig. Som du säljer?
Nej, jag tror inte någon vill ha ett armband där det står tro inte att det är något. Det är nog bara jag. Men det är viktigt för mig att påminna mig om att jag inte tror, så att jag inte tror jag är mina tankar, att jag inte har för mycket idéer om mig själv, min person, min identitet, utan gör mig fri. Det låter kanske konstigt, men att också, jag menar inom här, att förstå att jag är inte min kropp, jag är inte mina tankar, jag är inte mina känslor, utan jag kan vara observatören av det, men som sagt, och detta är ju det svåra sättet att förklara. Men för mig vet jag att det är det mest sanna, för mig i alla fall. Mm. Att jag är en grymt bra, fast anställd människa på Livet AB. Så tänker jag.
Det var jättefint.
Ja, kanske. Mm.
Jag fick faktiskt bli påmind av en kund för inte så länge sedan. Han sa, då i mitt fall... Kirin, du är inte journalist, du jobbar som journalist. Jag bara, det var därför jag i din intro började med att du är trebarnspappa och gift med Jenny och du jobbar som föreläsare. Du är ju föreläsare, men du jobbar ju som föreläsare.
Ja,
det geggas ju ihop liksom. Men jag förstår, du pratar. Micke, han pratar. Pratar om livet.
Jag pratar.
Och så dricker du något gott som inte är helt genomskinligt.
Te.
Ja. Du och jag, Micke, te. Äntligen har vi hittat en te-vän. Men du, vad jag förstår, det hände väldigt mycket under en både lång och kort tid. Och ni skapade familj och det var massa roligt som hände. Och högt och lågt och ni har tre barn tillsammans. Men sen så började det snurra runt i en rasande fart. Du började leva osunt och du började dricka för mycket. Och jag har hört eller läst någonstans, du skulle iväg och du kom inte upp i sängen. Mm. Kan du liksom så här blunda och hitta tillbaks till den morgonen, den känslan, den Micke någonstans i 30-årsåldern?
Mm. Då känner jag bara rädsla. Mm. Faktiskt. Då känner jag rädsla. Då känner jag att jag vaknade den morgonen och var fruktansvärt rädd. För jag fattade inte, jag visste inte riktigt vad som... hade hänt, eller jag kunde liksom inte, jag kände liksom att det hade stängts av, min kropp hade stängts av, och jag vet att när jag låg i sängen så, och det var säkert blandat liksom med allt ifrån panikångest, trötthet, sluthet, alltså det var, jag imploderade, men jag vet så tydligt att jag inte fick kontakt med mina ben, Och det låter kanske dramatiskt, men jag kunde liksom inte röra min kropp. Det var som någon tryckte ner mig i sängen, eller att jag fick liksom ingen styrsel längre. Och det jag också kommer ihåg så starkt, det var att jag ser Max och Kalle, mina äldsta barn. De var inte så gamla då, men de kom in och ska ropa på mig, för det var måndagen på sportlovet, och de ropar på mig, stick in huvudet för att vi ska åka iväg. Och Jenny hade sagt till dem att hämta pappa nu liksom. Och då när jag tittar på dem, och jag ligger med tårar i ögonen och är jätte liksom småskakar och känner mig jättekonstig, och Max tittar på mig och säger liksom, pappa, vad är det med dig nu, säger han. Och då bryter jag liksom, jag börjar gråta, och jag vet att jag spydde. Nej, det var ingen bra plats alltså. Eller så idag kan jag i och för sig se att det var en bra plats, för att jag, tack gode Gud för att någon tog mig dit, så att jag kunde verkligen börja vakna upp och fundera på vad jag höll på med liksom. Att landa hem igen. Jag behövde en riktig smäll för att verkligen börja ta itu med de sakerna livet sa till mig, att snälla ta itu med de här grejerna, för jag har mycket att bjuda dig på, men jag kan inte hjälpa dig mer nu så som du håller på. Och jag höll på att mista familjen innan. Jenny hade också sagt det till mig, att med alkoholen och det här, att det här funkar inte längre, utan nu måste du välja, annars så kan inte jag och barnen vara kvar liksom. Så att det var jävla soppa alltså. Ändå tror jag utåt sett att det såg bra ut, och att jag menar, jag var ute och föreläste redan då och hade andra jobb också, jobbade som vikarierande chef och allt vad det var, så att utåt sett. Och det tror jag många kan känna igen sig, att utåt sett så försöker vi hålla fasaden, och inåt kan det vara ett rent jädra helsike. Men, och alkoholen, vi behöver inte gå in så jättemycket på det, men jag är ju uppväxt mycket med alkohol i min familj, och jag tror vi många barn av den tiden, det var alltid liksom groggen fram på helgerna och så att jag började också ganska tidigt i mina tonår med att festa och sådär, tyckte det var jätteroligt, och jag fanns alltid med mig, men så kom jag till en punkt där alkoholen tog mer kontrollen över mig, där det blev ett missbruk och beroende, och där jag inte längre kunde vara utan alkohol liksom. Sen drack jag inte varje dag, men det var i alla fall varje helg och även någon gång mitt i veckan också, där jag, nej, det var ingen bra plats. Och det som är jätteroligt egentligen nu, Kirin, är att när jag sitter idag och pratar om den tiden så är det nästan så att jag kan inte fatta att det är sant.
Prata om en annan.
Ja, det känns som att jag pratar om en helt annan människa. Mm. En helt annan människa, vilket gör mig otroligt inspirerad i den vetskapen att det gäller även dig som lyssnar. Det gäller även alla andra, att vi kan förändra oss. Det är inte kött. Man hör ibland att man kan inte lära gamla hundar sitta. Jo, det kan man. Jag lovar. Att du kan förändra. Är det någon sak jag är stolt över som den person jag är idag? Det är att jag är en pappa. Usch, jag är nästan röd. Men att jag är en pappa som har visat mina barn i praktiken att det går att förändra sig. Att man kan göra det. Sen skulle jag aldrig berätta för mina barn om de ska bli nykterister som jag. Eller att de ska tänka på sin hälsa. Det är inte det. De måste få leva sina liv. Men jag har i alla fall visat dem. De har kunnat möta människor som har varit en pappa men som blev en annan. Och det är jag så in i helvetes glad över. Ursäkta språket, men wow, vad starkt det känns.
Jag blev också lite tårögd. Det är så himla fint att du delar med dig och vill berätta. En spontan fråga, hur 17 höll ni ihop äktenskapet och vad sa du till killarna?
Men jag tänker på en grej när du säger så här, vad skönt att du vill dela med dig, Mikko. Så här, en viktig grej i det här, det är att jag känner ingen skam, jag känner ingen skuld, jag ångrar ingenting. Även om jag har gjort saker mot mina barn som inte barn kanske ska behöva utstå, om man nu skulle tänka rent logiskt liksom, så ångrar jag inte det.
Det var din tolkning, Micke, det var inte så jag menade.
Nej, men det väckte någonting i mig. Ja. Jag tror det är en viktig grej också, för om det är någon som lyssnar på det här, att vi gör saker i våra liv. Vi är här under en resa där vi ska lära oss, där vi ska utvecklas, där vi ska växa och där vårt medvetande ska öka. Och jag tycker liksom man har levlat upp under hela resans gång, och antagligen så kan vi sitta här nu och tycka att jag låter lite klok, men om 10 år så kommer vi tycka att jag var inte särskilt klok nu, utan vi är under utveckling. Däremot kan jag ibland träffa många människor som är fast i det förflutna, som har ångest, som ångrar sig, hur de alltså svårt att förlåta sig själv, svårt att förlåta andra. Och jag tror det är så viktigt att veta att vi gör vad vi kan. Så att jag är på en väldigt fin plats där, även om ibland liksom barnen kan sitta och säga, pappa, kom du ihåg när du körde mig så jävla full i barnvagnen liksom, fan vad. Och jag kan bara le åt det idag och säga att ja, det gjorde jag. Jag visste inte bättre då. Jag visste inte bättre. Jag vill aldrig mina barn medvetet illa. Jag vill inte min fru medvetet illa. Men jag var där jag var. Och jag kämpade. Och jag jämför med mina föräldrar så är jag så jävla stolt att jag levlade upp. Och de har levlat upp i sin tur från sina föräldrar. Men hur vi höll ihop äktenskap? Ja, men jag tror, nej, men det är ganska enkelt. Hade inte jag hamnat i den utmattningen, eller vad vi ska kalla det. Jag tror det var en blandning mellan utmattning och depression. Det var liksom en livskris. Allt imploderade. Hade inte jag kommit dit där jag varit sjukskriven det året och på allvar börjat jobba med mig själv, så hade jag inte, då hade jag inte vi haft en relation. Det hade varit helt omöjligt. Och det hade jag absolut inte önskat att Jenny skulle varit kvar. Hon är värd så mycket bättre liv än att vara kvar i det destruktiva förhållandet. Eller den mannen jag var där. Eller jag var inte ens en man. Jag var en tonåring, en pojkvaske som inte hade växt upp. Och det var för att jag levde utifrån ett litet sårat barn som var väl en 6-7 år och försökte vara vuxen där. Så det var allt det jag behövde göra. Jag behövde läka, behövde komma hem till mig igen. Och upptäcka livet på ett annat sätt. Och ibland när folk frågar Jenny liksom, hur är det liksom, hur fasken lever man med man? Alltså som en annan man sen liksom, att hålla ihop. Men då brukar hon, jag vet hon sa det så vackert någon gång att liksom typ idiot Micke, det är ju det att jag var uthållig innan. För jag trodde, jag hoppades att den mannen, jag såg den mannen som du är nu, att den skulle kunna växa fram liksom. Så det var mer att hon hade ett jädra tålamod kanske. Men, och sen att hon också har varit väldigt, en väldigt vaken och medveten människa som också har ett fruktansvärt stort hjärta liksom. Så att hon fanns med mig hela vägen. Men jag förstår också att det inte är lätt för dem som... Det har inte varit lätt för dem som har varit runt omkring mig. Och det är det inte ännu. Än idag är det inte lätt för dem som lever runt omkring mig. Är det inte.
Jag tror att i mångt och mycket, tyvärr, av det som du pratar om nu, är det faktiskt många som lever i den situationen. Mm. Men om du fick... Man pratar ju väldigt mycket om det lilla barnet inom sig. Läkt eller oläkt. Mm. Och det är också det man tar med sig upp i vuxenlivet. Och också de värderingarna som man kanske bottnar i sina egna värderingar sen när man får egna barn. Om du fick prata med Micke 10 år idag, vad skulle du säga till honom då?
10 år? Alltså, då hade jag nog sagt... jag hade nog bara sagt att... Jag vet inte, jag älskar det här med sagt att du gör vad du kan. Att mycket av det du upplever just nu är inte ditt fel. Slå inte på dig själv utan försök skydda dig själv. Och när du blir lite äldre så kanske du kommer till en plats där du, vad ska jag säga, en mer vuxen Micke kommer att stötta dig på något sätt, jag vet inte. Och där du kommer också förstå bättre allt det som händer just nu. För det är en massa saker jag inte förstår som en 10-åring i vuxenvärlden och skola och allt vad det nu kan vara. Men att du kommer komma till en plats som är fantastisk längre fram, det hade jag nog sagt. Håll ut din lilla jäkel.
Håll i hatten. Ja. Alltså det där med att det är inte ditt fel, det tror jag vi ska skicka med alla barn. Faktiskt. Alltså nu när vi sitter och pratar så tänker jag på en jättefånig grej. Ni vet, förlåt, men ni vet såna här knappar, såna här pins. Ja, såna där skulle du trycka upp och sälja. Och så skulle alla ha såna, nej men då skulle det stå under construction på dem.
Ja just det, jag la precis ut.
Forever under construction.
Jag har ju tryckt upp med sådana boost-knappar till ungdomar. Liksom.
Ja, vad står det på dem då?
Framtiden är nu, står det på någon. För att man ska hjälpa unga att inte oroa sig för framtiden. För den kommer ingen, de har ingen framtid. Den kommer aldrig komma. Det står att född A, att du alltid är ett A. Du kan inte liksom vara någon annan betyg. Och just nu, bara för en halvtimme sedan, innan vi startade det här, så... Det är precis ut att mina nya knappar har kommit nu, mirakelknappen. En helt fantastisk knapp som skapar mirakel.
Wow!
Den funkar och det är liksom inte bara en pin nu, va? Du kan trycka på den så händer det grejer. Och då kan man använda den allt om du möter någon jobbig kund eller om dina barn, om du känner stress i situationen, om du är lärare och ska gå in i klassrum där det är hur jäkla stimmigt som helst. Så funkar den mirakelknappen. Och nu har jag inte någon här så jag kan visa det, men det är en liten knapp med ett hjärta på. Och så står det i hjärtat andas. Och trycker man på den och tar ett medvetet andetag och tar sig då till kärleken och ställer sig frågan, hur skulle kärleken ha gjort nu? Vad skulle kärleken ha sagt? Då bara löses allt.
Nej. Men så är det. Gud, det var bra.
Visst är det fantastiskt. Tänk att jag kom på en sån knapp. Det är helt sjukt. Så, och sen när jag la ut den, när jag hade fått den, så var det många som hörde av sig och sa, åh, vad kan man få tag på den? Så nu har jag bestämt att nu har jag tryckt upp några och så ska jag ha den i min lilla butik. Så får vi se om
Det är jätteroligt. Ja. Vi kanske kan lotta ut några sådana till lyssnarna.
Ja, för det kan vi absolut göra på något sätt. Inga, jag vill bara sprida dem. Mm.
Men vi pratar ju lite om så här, Micke 1.0, krasch, nu hårdrar jag det. Ja. Micke 1.0, kraschen och Micke 2.0 som sitter framför mig nu. Alltså, hur tog du dig rent praktiskt, vilka jäkla verktyg och rent praktiskt tog du dig ur det här fysiskt och mentalt? För nu är vi inne på seriös psykisk ohälsa. Hur tar man sig därifrån? Nu är det hardcore, Micke. Och han tittar i taket.
Ja, för detta är jädringen lätt upp.
Nej, jag vet. Alltså.
För att jag tänker också, man ska veta då, det är inte så att det fanns en version som heter 1.0 och en 2.0. Det fanns en som heter 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Hela vägen.
Jag vill inte gå in på det.
Men bara så man inte bara watta, utan det här, och jag är nu, om jag nu är 2.0 så kommer 2.1, 2.2, 2.3. För att annars kan det låta så här liksom, wow. Och grejen är, ibland, jag har ju ställt den frågan till mig själv, i och med att jag får den här frågan ofta, om man vill hjälpa andra och sådär. Så ibland, om jag ska vara riktigt tråkig nu, Kirin, så tänker jag att det kanske inte är så att man kan säga att så här gör man. Bli nykter, sluta rök, börja ens. Utan tänk om det är så att det inte har så mycket med mina val att göra. Utan om jag menar som du också säger innan i podden här, när vi har snackat, så säger du så att jag tror du sa det, att allting har mening. Allting händer av en anledning. Tänk om det bara är så då. Tänk om det inte är, det är ju jävligt tråkigt, särskilt när man ska spela in en podd med tips. Men jag bara tänker så här, jag kom till en punkt, till exempel, vi kan ta det med alkoholen. Tänk dig då att jag har druckit sedan jag var i 8:an och jag har festat och jag har krökat. Slut var ett missbruk, jag kunde inte klara mig utan dricka. Jag var bara en jobbig gubbe om jag inte fick dricka. Till att jag över en dag blir nykter och inte tagit en droppe på 12 år. Hur gör man det? Folk har frågat mig, gick du med i 12-stegsprogram? Vad har du gjort? Liksom? Jag har till och med suttit i intervjuer, jag har jobbat med appar för missbrukare. Men för mig så funkar inte så. Utan jag fick hjälp. Jag var på det måste jag ändå säga, det stället som verkligen var det viktigaste hjälpen för mig, det är en plats som heter Bara Vara, som är ett ställe man kan åka till och jobba med sig själv. Och det har varit flera gånger. Och det jag tror som hände med mig där, när jag började läka mitt barn, när jag började förlåta, när jag började komma i kontakt med livet igen.
Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken. Ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakt efter min mormors goda bondkakor eller havreflan. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt. De har också ett hållbarhetstänk från steg 1 till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten. Ni vet ju att jag är noga med min hälsa på alla sätt och det gäller såklart även min hudvård. Eftersom huden är vårt största organ väljer jag ansiktskrämen med största omsorg och jag har dessutom väldigt känslig hud. Därför är jag extra glad att just MPK är med och sponsrar podden. Det är svensk ekolyx på högsta nivå där allt är tillverkat i Sverige och min hud bara älskar denna prisbelönta hudvårdsserie. Om du också är nyfiken på deras produkter, in och titta på mettepk.se. PK stavas P-I-C-A-U-T.
Och då menar jag verkligen livet. Jag har aldrig känt mig så levande. Och det var blod, svett och tårar. Alltså bokstavligen. Men jag började känna att jag fick kontakt med något annat. Något som var större än den här Micke som jag var så jävla trött på rent ut sagt. Och det fanns ett barn som började känna, vad skönt att inte jag behöver springa och kämpa mer. Utan det började växa fram en man i mig som var i kontakt med livet på ett annat sätt. När det började växa fram så behövde inte jag sluta att dricka. Jag kunde inte fortsätta. Det var verkligen så. Det var som om du har tränat tennis hela ditt liv och sen plötsligt så ställer någon ut på en isrink. Och du bara halkar omkring och du får inte iväg en boll. För det funkar inte längre. Du måste störa på de skrillorna. Så var det för mig. Rökningen, jag hade rökt en ask om dagen i 17 år. Kunde inte fortsätta. Det var inte ens jobbigt. Jag hade inget röksug. Och så här kan jag säga min resa då från 1 till 0 till 2.0. Jag kan se det så tydligt nu. Jag hade en aning också innan. Att det första som hände, jag brukar säga, först var det knoppen. Att bli fri från mitt huvud, mina tankar. Att där pågick det några års väldigt mycket jobb. Studerande, utforskande. Det kunde vara meditation. Det var att lyssna på Eckhart Tolle. Det var massa med det andliga. Att få grepp om att det är inte bara en hjärna, Micke. Utan det finns, du vet att det finns något större som du har känt ända sedan du var liten. Liksom. Så det var steg ett, knoppen. Därefter så följde kroppen. Och jag visste att detta skulle komma. Och jag sa till mig själv flera gånger, jag vet lite längre fram att jag kommer bli sjukt intresserad av att ta hand om min kropp. Jag är inte där ännu, men jag känner att det är en kallelse som är så tydlig. Så att då började det falla bort då med alkoholen. Jag började fundera på vad jag stoppade i mig. Jag började träna. Jag har aldrig tränat i hela mitt liv. Jag har inte varit intresserad av hälsa. Jag är absolut inte. Jag har bara varit ett huvud. Jag har varit en huvudfoting. Jag har inte haft en enda tanke på min kropp. Det har varit ett bihang som hänger där. Och jag menar, så jag uppväxt också. Man åt flintastek och vitt bröd. Det var det man åt. Man hade aldrig någon tanke om hälsa. Man skulle festa. Så att det kom också naturligt, liksom knoppen, kroppen. Och sen, fast det ska vi inte gå in och vända på det, för jag är nog inte riktigt framme än, det är för tidigt att snacka om. Men jag vet att kroppen, knoppen, och vad rimmar på nästa då? Vad blir nästa, om du får gissa?
Jag tänker kroppen...
Knoppen.
Ja, så ska jag vara så här...
Ja, säg nu.
Jag skulle säga spontant snoppen.
Ja, tack. Det är helt rätt. Det är helt rätt. Och detta är något som jag, det är också något jag vet jag kommer vara tvungen att prata mer om framöver. För att detta är också sån, det är liksom det sista fasen så här långt i Micke 2.0 som har blivit ett otroligt spännande ämne för mig. Inte snoppen som fysiskt bihang där det hänger en grej ut från min kropp. Men hela det centra, hela, hur blockerar vi det? Och hur mycket tonårsdesperation jag haft kopplat till min sexualitet. Så mycket skam, så mycket desperation. Det har varit helt vilsen. Det också har varit ett område som jag bara, wow! Precis som alla mina andra grejer efter utmattningen har faktiskt varit bara, wow! Wow! Att upptäcka, att bli mer levande.
Den heter ju Träna med Shirin, den här podden. Och jag är ju liksom löjligt intresserad av träning och hälsa. Och nu har vi pratat enormt mycket om mental hälsa. Vi ska prata ännu mer om det. Och vi har pratat om psykisk ohälsa. Men jag undrar, jag är ju faktiskt också löjligt intresserad av folks morgonrutiner. Så alla får samma fråga. Hur ser en typisk morgon ut? Och jag vet att du kallar det för ditt lilla morgonspa.
Ja, nej, men det är okej. Okay, då ska jag berätta precis. Så här, jag går upp. Jag går upp innan klockan ringer oftast. För att men jag har ställt den på klockan 6 ifall jag inte går upp innan. Men jag går alltid upp, jag vaknar typ 5-6 varje morgon ändå. Så då ringer min inre veckaklocka. Då tar jag på mig mina pyjamasbyxor och så går jag ner och gör en kopp te. Och innan det så gratulerar jag alla som fyller år på Facebook. Det har jag som morgonrutin. Att jag vill gå.
Det har först
vill
ingen jag gå på kalas svarat någonsin.
Nej, men det gör jag alltid. Varje morgon så går jag på minst 10-15 kalas. Det vill säga att jag gratulerar alla de som fyller år på Facebook. Och sen gör jag te under tiden. Och sen går jag ner i min källare. Och då har jag tagit på mig mitt headset där jag spelar meditationsmusik. Går jag ner i min källare och där har jag inrett min lilla plats. Så då har jag nu en timme framme mig. Mellan 6 och 7 har jag en timmes spa. Och då innehåller det en liten stunds yoga så jag mjukar upp kroppen. Sen sätter jag mig och studerar någonting, läser några rader i någon bok. Och sen mediterar jag i kanske 25 minuter. Just nu också håller jag på med kurs i mirakler. Jag har gjort det några gånger, men det är en kurs. Så då tittar jag på den dagens övning där. Och sen när jag är färdig med min procedur så är det ungefär en kvart kvar till klockan är 7. Och då skriver jag det som kommer till mig. Och det är det som blir morgonens Instagram-inlägg.
Mm.
Sen går jag upp och är from som ett lamm och väcker min sista tonåring som bor hemma. Och så gör vi frukost. Eller jag äter inte frukost, men han gör det. Och så sitter vi och myser. Och så säger jag till honom att nu får du cykla till skolan. Och då säger han, pappa, kan du inte köra mig? Och då har jag sagt, men vi har ju sagt att du ska cykla. Jo, men ändå. Och då kör jag han.
Oh.
har du.
Den lilla jag. Alltså, våra månader ser inte helt olika ut förutom Facebook. Folk brukar inte vilja prata om sin ålder och tycker det är tramsigt att fira och sånt där, men jag gillar det. 27 december fyller jag jämt. Då får du skicka en grattis.
Jag ska försöka. Ja, vi är vänner på... Nej.
Jo, det är vi nu.
Det är vi nu. För jag försökte lägga till det du frågade. Jag har ju 5000 vänner, man får inte ha fler. Så att jag har många...
Ta bort
jag
kan någon liksom då, du vill inte till. Så noga.
Ja, men jag tycker det är så taskigt. Jag plockar väck dig då.
Nej!
Nej, du ser.
Du, en av dina inlägg ska vi prata om. Eller ett av dina inlägg, ja. Kan inte prata längre. 5 nycklar till en fridfullare vardag. Då vet inte jag om du kommer ihåg dem. Jag kan påminna dig om dem. Och sen så vill jag att du förklarar. Förlåtelse, acceptans, villkorslös kärlek, medveten andning och kroppskärlek. Vi börjar. Förlåtelse. 5 nycklar till en fridfullare vardag.
Förlåt allt och alla. Gör dig själv fri.
Mm. Så, nummer 2.
Ja, men egentligen är det faktiskt så enkelt. Ja. För det sitter i ditt mind. Det sitter i ditt, det är ditt ego som kommer säga du ska inte förlåta det den gjorde mot dig. Du ska inte förlåta dig själv för det. Det är egot som försöker hålla dig kvar i rädsla. Du kan välja kärleken, och om du går in i kärleken så kommer du att förlåta. För kärleken, egot tycker en massa saker hela tiden. Kärleken tycker ingenting, kärleken vill förstå. Och kärleken orkar förstå varför dina föräldrar gjorde som de gjorde, varför din kollega gjorde som de gjorde, varför du gjorde som du gjorde. Kärleken har svaret, men så länge du är fast i ditt ego kommer du bara sitta och tycka och jämföra svart och vitt, bra och dåligt. Du kommer ingenstans. Så det enda vägen för att kunna komma till förlåtelse är det att använda kärleken som verktyg. Och då måste du bli kärleken. Du måste liksom våga ta till dig kärleken. Men det är den enda vägen jag kan se. Och det blir mycket, mycket mer fredfullare liv då. Du slipper gå med massa saker, gammal historia och grejer. Utan kom, försona dig. Och du behöver inte söka upp person. Det finns ju de människor som inte ens förlåter människor som är döda. Alltså, vilket gör att de är fast för livstid. Men du behöver inte träffa ens personen du ska förlåta, utan du behöver bara träffa dig själv på en plats där du ger den förlåt människan. Du behöver inte ens säga det till personen om du inte vill, men gör det för din egen skull. Så det är ett.
Och du, vad sa och du brukar två? Säga, nej men du brukar säga, du har sagt vägen ut är in.
Ja, det har jag som tatuering.
Ja, du har det, ja. Wow. Mm. Acceptans.
Acceptera allt. Ja, det är sant.
Ja, det är så roligt. Väl dina krig, bara acceptera allt.
Det är så enkelt. Det blir så enkelt. Alltså, grejen är, det är ren idioti att inte acceptera det som är. För det som är. Går jag ut och det regnar, så regnar det. Spelar ingen roll vad du gör. Så här är det med allt. Ja, men så här är det med allt, Kirin. Allting. Så länge du inte accepterar det som är, så kommer du gå runt som ett egoistiskt litet minfält som kommer explodera överallt. Du accepterar inte att barnen står och skriker. Du accepterar inte att skolan står i hallen. Du accepterar inte att människor kommer för sent. Du accepterar inte att batteriet tar slut på en dator. Du springer mot vind. Och du gör det bara för din egen skull. Det yttre skit är fullständigt för dig. Så att acceptera. Och då ska ju människor säga till mig, men du, så du menar att människor ska få göra hur de vill? Ja, människor gör hur de vill. Du är chanslös. Det är först när du kommer till fullständig acceptans igen som du sen kan välja att agera medvetet, inte reagera. Så länge du inte accepterar så kommer du vara reaktionär och du kommer bara få massa utbrott och göra jobbet knöligt för dig. Om du accepterar allting precis som det är och sen går in igen i ett medvetet, vad ska jag säga, agerande och återigen använd kärleken. Du kommer hem, ser skorna i hallen, massa ungdomar. Är du reaktionär och bara springer omkring, vem har ställt jädra, jag blir så förbannad. Du startar massa onödiga krig. Kärleken, om du accepterar, okej, det står skor i hallen. Vad är problemet? Du kan hoppa över, du kan flytta, de kan göra massa saker. Acceptera. Och sen kanske använd kärleken. Då ser man helt plötsligt 15 par skor och är glad att ens barn är hemma. Att de inte blir överkörda på vägen hem. Att de till och med kompisar med sig hem. Det är fantastiskt. Ska du verkligen fördärva det ögonblicket av möjlighet till lycka? Vad är det med att det står några tyggrejer på ett golv? Så det här att acceptera är verkligen en nyckel till frihet. Så att,
jag måste en följdfråga innan vi kommer till nummer 3.
Ja.
Finns det någonting som gör dig riktigt skitförbannad?
Alltså mindre och mindre. Jag orkar Nej, inte.
Det är inte värt det.
Jag tänker inte rea ut mitt mående hur lätt som helst. Jag franchisar inte mitt inre hur lätt som helst idag. Alltså innan kunde jag sälja ut det väldigt billigt. Det räckte att någon var för sena på mötet att det regnade. Då kunde jag rea ut mitt välmående. Idag är jag väldigt mer dyr, alltså svår att köpa där. Jag vet inte. Det låter ju helt banalt att säga att jag inte, det är klart att jag kan bli arg någon gång, ibland är besviken kanske eller så, va? Men det är väldigt lite krig i mitt liv. Även när jag läser på, nu kollar inte jag på tv och nyheter och sånt, för jag tycker det är helt meningslöst, men även om jag då hör att fruktansvärda grejer har hänt eller sådana saker vi inte kan förstå, så försöker jag möta det med kärlek. För jag vet att en människa som mår riktigt bra i sig själv kan inte göra en annan människa medvetet illa. Så när det händer hemska saker så är det för att människor mår hemskt. Västingar i skolan, ja det är de som har det väst. Vad ska jag stampa på dem ännu hårdare och bygga upp något ego och tycka och hata och tycka och de borde jävla inte få leva? Då är jag helt lost. Jag kommer inte vidare med något bra till mig själv eller den här planeten. Utan återigen, orka stå i kärlek, orka förstå och söka förståelse, söka sanning. Inte en påhittad tweetvärld eller löpsedelvärld. Det håller inte. Vi kan inte springa runt på sånt. Utan vi måste förstå att det finns något djupare. Och så länge vi människor inte har tid med mer än löpsedlar och små korta tweets på en rottetecken, ja, då får vi skylla oss själva. Det fan jag...
Det får oss ju direkt till nummer 3, villkorslös kärlek. Det känns som vi har redan...
Ja, men jag kan bara säga att det är spännande, för egot använder också kärleken som verktyg. Det är trickigt egot alltså. Men det vi kan se skillnaden då på kärlek, det är att är kärleken villkorad, då är det egot sätt att använda kärleken. Då är det payback time, det är en transaktion. Jag älskar dig så länge du är på ett visst sätt eller så, va? Eller jag älskar dig, men om jag säger till mitt barn att jag älskar dig, så kräver jag i alla fall att jag ska få en mugg där det står jag älskar dig på fast dag. Det finns alltså något, jag måste finnas en payback, annars är du jävla inte väl så mycket. Men den riktiga kärleken, den kan vi ge hur mycket som helst av. När folk säger så, men jag kan inte bara ge och ge, jag ger så mycket jag blir helt slut. Ja, då är det inte kärlek du ger. Då är det ditt ego som använder kärleken. För att du kräver någonting tillbaka. Men att bara ge av kärlek, det är inte jobbigt. Vi orkar det hur mycket som helst. För det ger dig dubbelt så mycket tillbaka. Så att vara nyfiken på när du tycker att du använder kärlek. Är den villkorad eller den inte? Det här kan vara rätt trickigt. Alltså. Det är rätt ovant också för oss att bara våga vara i kärlek. Utan att ha en baktanke med det.
Den bara lämnar vi så där. Medveten andning.
Ja, men det är väl mer bara att andetaget sker. Alltså andetaget är, som jag ser det, min koppling till det större. Det är det som är, vad ska jag säga, min livlina mellan min kropp och det större. Det sker i andetaget, där jag är allt men samtidigt är min kropp. Så andetaget är väldigt vackert, tycker jag. Det borde vi hedra. Men det är också ett av de bästa verktygen för att ta dig till här och nu. Kroppen och andetaget är alltid här och nu. Aldrig, du kan liksom inte, om jag skulle be dig nu, kan du hoppa över nästa andetag och ta nästa? Det går inte. Den är svår. Så att bara... Vi andas ju massa gånger per dag som vi inte är medvetna om, och det hade varit jobbigt om vi hela tiden ska tänka på det. Men om du vill ta dig tillbaka till en lugnare plats i dig, så handlar det bara om att bli medveten om ett andetag eller två. Att du bara hänger med andetaget, så kommer du hem till dig själv. Du landar in. Jag brukar säga det till lärare och föräldrar, att ni får inte öppna. Tänk så här, varje gång ni öppnar en dörr, så ska ni innan ni öppnar dörren ta ett andetag. Innan ni öppnar klassrummet, för då hinner du grunda dig lite. Du vill göra en reset. Innan du kommer hem från en stress idag och öppnar dörren, ungarna. Nej, vänta lite, innan du öppnar dörren. Just det, ett andetag, det var det Micke sa. Så du ger en chans. Och då kommer du se skorna i hallen på ett annat sätt. Så därför tycker jag att det där med att träna på det är något väldigt vackert.
Fint. Sista, kroppskärlek.
Smart. Ja, men kroppskärlek, det är väl det att börja förstå på djupet att du inte är din kropp. Alltså att du är inte din kropp. Så länge du tror att du är din kropp kan du inte ha en relation till den. För då är ni samma. Då är det liksom samma sak. Men när du börjar förstå att du inte är din kropp. Jag menar, om jag dricker en kopp te nu, så kommer en del av teet bli till min kropp. Men jag går inte runt på stan, som jag brukar säga, och säga att jag är en kopp te. Alltså du kan inte vara
din
kropp.
Jag är nästan en kopp te.
Ja, men alltså, vi kan inte vara... Du kan ha en kropp. Du kan säga att det är min kropp. Annars blir det rörigt om jag plötsligt påstår att jag är din kropp. Men det är min kropp, så, men jag är inte den. Och när jag då börjar förstå att jag inte är den, då kan jag börja kommunicera med den. Och som jag brukar säga, innan så kunde jag säga att jag var nöjd med min kropp, men jag hade aldrig frågat om min kropp var nöjd med mig. Mm. Och när jag väl började utforska det samtalet med, okej, vad längtar du efter då, kroppen? Vad behöver du? Vad vill du? Då började ett helt annat liv för mig gällande hälsa. Min kropp vill ju dansa, det visste jag inte. Så nu dansar jag zumba en gång i veckan. Alltså jag började ge min kropp det kroppen önskade. Min kost blev helt annorlunda. Det var massa saker som... Så därför, jag tror liksom att jag tränar idag, att jag dansar, att jag tänker på min hälsa, att jag ut och går, att jag springer, att jag funderar på vad jag stoppar i mig. Jag har kommit, tror jag, till en plats där det inte är egot som gör den här resan. För hade egot varit där, då hade jag fått kämpa till träningen. Åh, nu måste jag gå dit igen. Jag hade mätt hur mycket jag lyfter. Jag hade kollat tider. Jag hade varit intresserad av resultat. Jag hade gått och ställt mig på en våg. Inget av det gör jag. Jag är inte ens intresserad. Jag fattar inte vad jag ska göra det överhuvudtaget. Jag är inte där för att mäta resultat. Jag skiter fullständigt i alla mina resultat. Oavsett om jag sitter och spelar in med dig här, står framför 1000 personer och håller en föreläsning. Jag har kommit till en plats där jag är resultatet är inte intressant längre. Utan det är stunden när jag gör det. Det är då som är det viktiga. Nu när jag sitter, varenda ord jag säger till dig känns viktigt och sant. Sen släpper jag det. När jag står på ett gym och drar någon skivstång, då är det precis där. Det är då jag lever. Men jag har ingen plan kring det. Hälsa för mig handlar inte om en tanke om att jag ska leva länge eller någon långsiktig plan för framtiden. Framtiden finns inte. Den kommer aldrig att komma. Du har väntat i 50 år, den har inte kommit ännu. Vi måste lugna ner oss. Utan hälsa för mig är en realtidsinvestering. Ah, att känna mig levande. Wow! Det är det som är det viktiga. Jag har inga mål, jag har inga delmål. Jag är inte så intresserad av det alltså. Utan nu har jag kul med dig, Kirin, och sen när vi har avslutat snart så skiter jag i dig. Så när jag på, nej, sen är jag på nästa, sen gör jag nästa grej.
Det är som en guldfisk.
Jag kan inte gå och släppa på dig hela dagarna. Även om det var trevligt. Men jag hade ju svårt att, innan hade jag svårt att släppa min publik också. Jag kunde älta en publik en vecka. Och tänka om de inte tyckte jag var bra och jag fick någon dålig utvärdering. Mm. Ah, gör dig fri.
Du har en helt annan fråga. Som är både ett påstående och en fråga. Tycker du att vi borde få ett grönt kort i föräldraskap innan vi skaffar barn? Precis som med körkort. Och hur skulle det se ut?
Nej, jag tror inte på det. Nej, det nej, nej.
Svar nej. Nej, svar nej.
Däremot kan jag säga, för jag spelar precis in ett boktips nu som jag vill lägga ut. Där jag tipsar om 5 böcker som har varit viktiga för mig i mitt utvecklande av föräldraskap och jobba med barn och unga. Och då sa jag faktiskt så här, att jag rekommenderar även de som har ett barn i magen eller på väg att planera eller önska att de ska skaffa barn, att börja närma sig sån litteratur. Även om vi har svårt, jag vet ju själv när jag satt på föräldrautbildning och de barnmorskorna började prata om amning och sånt. Jag bara, what? Jag är bara intresserad, hur fan tar min fru till BB liksom? Jag kunde inte tänka längre fram med levande unge liksom. Mm. Men jag tror ändå, är man i en relation så kan det vara vettigt att tillsammans börja utforska lite. Hur tänker du kring föräldraskap? Hur tänker du kring det här? För många gånger har vi olika erfarenheter själva med oss. Hur vi har blivit uppväxta, hur vi har blivit präglade. Och det kan vara lite nyfiket att titta på redan innan. För du kommer bli vassen när du får barn. Så att man kan vara lite nyfiken innan. Men jag tror inte något sånt här, liksom, något vaccinationspass eller något föräldrapass liksom, man ska slänga. Nej, det tror jag inte. Och jag är inte helt säker på alltid att det är vi som skaffar barn. Jag tror ibland att barnen väljer oss. Men det kan vi ta en annan podd.
Du ska få 5 ofullständiga meningar som du får fylla på.
Ja.
Det som driver mig till att fortsätta med det jag gör idag är...
Kärleken.
Om jag fick ge ett råd till alla föräldrar som utmanas till det yttersta i sitt föräldraskap, skulle det vara...
Andas.
Min största gåva till mina barn är...
Ah, nu blev jag lite berörd här nu. Nej, kärleken. Mm.
Om jag vaknar upp och har en riktig skitdag, då gör jag...
Då ligger jag kvar.
Du bara bokar av allting.
Ja, tror jag.
Om jag fick införa en ny lag i Sverige som handlar om barn, vad skulle det vara?
Åh, shit. Jag tycker vi har barnkonvention egentligen, fast vi fattar inte. Men då skulle jag... En ny lag. Ja, då tycker jag... Jo, Då tycker jag då skulle vara en lag som byter ut, istället för att göra värnplikten, så blir det lag att alla människor kommer kunna, som får, då får man ett år eller någonting i inre ledarskap. Alltså att jobba med det själv. Att det ska ingå i skattemedel eller på något sätt. För jag vet att det bästa vi kan ge våra barn är en bättre version av oss själva. Alltså det börjar inte med barn, utan det börjar oss själva. Så på något sätt har det gjort någon lagstiftning att vi måste jobba med oss själva, tror jag.
Det var jäkligt bra. Den tar vi med oss. Det kan bli ditt nästa Insta-inlägg.
Ja, istället för ett års värnplikt så gör man ett års inre
blick.
Men
kan liksom du bara liksom visualisera resultatet av det här? Vad det gäller liksom psykisk ohälsa, våld,
ja,
alltså, herregud.
Jag hade förändrat en hel värld. Ja. Det är det jag menar. Jag har varit på Bara Vara, och jag har varit på massa olika sådana saker där jag har fått jobba med mig själv. Och jag önskar att alla människor på något sätt, där de är, självklart. Man kan inte säga att samma sak passar alla, men att börja bli lite nyfiken och få hjälp med att bli nyfiken i sig själv, det skulle förändra världen. Mm. Det skulle förändra världen.
Åh! Det kommer att sätta stopp för vårt fantastiska samtal, och nu ska jag dela med mig av mina två tankar. En om att vända sig inåt och ett om föräldraskap. Om att vända sig inåt så kan jag bara säga att för mig så hjälper det med daglig meditation, och jag, precis som du Micke, skriver tacksamhetsdagbok, skriver en dagbok och läser någonting varje morgon. Det är som att allt stök runt omkring mig ibland får mig ur kurs, men genom stillheten så hamnar jag liksom rätt igen och allting faller på plats. Och det kan ibland handla om 3 minuter och ibland 20 minuter. Man ska inte vara rädd för att sitta med sina tankar. Om tankarna snurrar och allt känns övermäktigt, ta fram papper och penna. Det är mitt bästa redskap. När man skriver ner det på papper så blir de liksom verkliga och tydligare. Och man kan lättare att sortera och mer titta på dem än att ta tankarna som snurrar runt som 1000 bin i huvudet. Och vad det gäller föräldraskap så har jag 2 döttrar och jag har gjort så många misstag som förälder. Men jag säger att jag älskar dem varje dag, för det gör jag innerligt djupt in i själen. Jag kramar dem varje dag även om de inte vill. Och varje morgon när jag dricker mitt varma citronvatten och jag ska meditera så tänker jag alltid tyst för mig själv hur otroligt tacksam jag är som har just dem. Det var mitt bidrag och jag blev själv lite rörd. Mm.
Fint.
Underbart samtal, Micke. Och vi skulle kunna prata så mycket. Men för alla lyssnare som vill fortsätta ta del av dig och man kanske vill boka dig som föreläsare eller följa dig på Instagram, var hittar vi dig någonstans?
Alltså om man vill boka och sådär, liksom, då är det att gå till mickegunnarsson.se eller .com, alltså min hemsida. Där finns alla kontaktuppgifter. Annars vill man följa och bli inspirerad och sådär, så är det ju Instagram, Micke Gunnarsson på Instagram, eller min Facebook-sida. Och sen verkligen vill jag rekommendera min app. Alltså jag har en app där jag varje dag lägger ut en tanke, och varje vecka gör jag liksom nya produktioner. Där finns alla mina poddar, de finns ingen annanstans. Jag har mina poddar där, jag har filmer, jag har artiklar. Vi kör livesändning varannan söndag med gäster. Alltså där är det, jag vill verkligen slå ett slag för den. Där är de som verkligen vill lite mer.
Ja, men fantastiskt.
Och appen, jag kanske ska säga appen heter Micke Gunnarsson och vänner. Det är kanske det jag ska säga också. Ja.
Googla på Micke Gunnarsson så hittar ni allt.
Kanske, ja.
Tusen tack Micke för ett underbart samtal. Tack alla fina lyssnare. Och jag vill också tacka mina sponsorer Great Earth och MPK för att ni vill vara en del av mina härliga samtal. In och följ Micke under Micke Gunnarsson. In och följ mig på Insta under Shape by Shirin. Och följ podden Träna med Shirin. Tryck på knappen prenumerera så du inte missar ett enda avsnitt. Och lämnar du dessutom en kommentar så blir jag superglad. Tills vi ses nästa gång. Puss och kram. Hej då!
Hej då!